Ni lyssnar på Radio Tyresö och jag heter som vanligt Ann Sandin Lindgren. Och som vanligt, för nu har jag gjort ett många program med en väldigt trevlig gammal Tyresöbor som bor i Älta. Vem har jag här i studion?
Bernt Gunnar Karlsson.
Bernt Gunnar Karlsson också?
Yes.
Gunnar efter vem då?
Efter min farfar Gunnar.
Ja, och Gunnar Karlsson var ju då en känd Tyresöbo på den tiden, skulle man kunna säga. För det fanns inte så mycket i början av 1900-talet i Tyresö.
Nej, han kom hit 1908 då, som mjölkarrendator på Kumla Herrgård. Så småningom köpte han Skogshängstorpet.
Ja, och vi har gjort flera program just om din farfar. Vi har gjort program om... Alltså vi har gjort så mycket program så jag knappt kommer ihåg vad de har handlat om, Bernt Karlsson. Sist var det om mosaiken i alla fall och Björn Jonsson,
yes,
konstnären. Mm. Innan det så gjorde vi lite program om dina båtar.
Ja, henne. Mm.
Mm. Och isjakt har vi också gjort program om.
Ja, vi har pratat om den. Du såg den faktiskt.
Jag var där och tittade. Ja. Tyvärr, som tur var fick jag inte prova den för jag vet inte om jag hade vågat. Men i alla fall, nu när det är sommar... För när det här sänds det under sommaren. Och jag har ju då haft förmånen att vara på sjön varje sommar. Men sen 2 år tillbaka så har vi ingen båt.
Beklagar.
Ja, jag vet. Så nu, vi har faktiskt en liten snurrebåt, en sån här aluminiumbåt, Linders, uppe i Härjedalen. Där kan vi puttra omkring. Men den här fantastiska skärgården missar vi i år. Men... Det gör att vi måste ändå prata lite båtar. Och nu tänker vi inte prata om såna här små plastbåtar som folk seglar omkring med. Utan vi tänkte prata om skutor.
Yes, kända skutor.
Kända skutor. Och en känd skuta, det är en före detta Tyresö-skuta.
Skonaren Maria Sofia.
Just det. Det ska vi berätta historien om. Men vi tänker också berätta om din fantastiska... engagemang i en annan skuta.
Och den gamla Ariel.
Mm. Som vi har fått besöka när hon låg på torrdocka.
Yes, precis i vintras, ja.
Så vi ska berätta lite om historien om två skutor. Ska vi börja med Maria Sofia? Vad var Maria Sofia för slags skuta?
Ja, hon var en trålare byggd 1950 på Helvigstrands varv nere på västkusten nere vid Orust och Tjörn där nere.
Mm.
Som hon hette från början Meteor. De bytte namn ibland och sen hette hon Guldskär.
Får man byta namn på båtar?
Ja, det får man.
Inte det sån här otursgrej?
Ja, det beror på. Det är redan som bestämmer vad hon ska heta.
Okej. Okay. Mm.
Och hon var en båt som var 22 meter lång, 16,5 meter bred och gick 1,8 meter djupt och vägde ungefär 80 ton.
80 ton, mm.
Och hon hade en motor, från början var det någon pentamotor, men 2013 fick de en ny maskin, en Scania Vabis diesel, turbo 230 hästkrafter.
Alltså nu på slutet?
Ja.
Ja, när hon kom i annan ägo,
yes,
än
precis.
Tyresö.
Ja. Mm.
Men det här med Maria Sofia, när fick hon heta det?
Ja, det var nu i Tyresös ego här då, på 1980. I nio fick hon komma till Tyresö.
Ja, för hon hade brunnit, va?
Ja, hon for runt här och fiskade på västkusten först. Och sen hamnade hon i Karlskrona. Man byter ägare på de här båtarna tittet.
Mm.
Sen hamnade hon i Visby på Gotland. Och där vet jag inte vilka år det var. Men allt nog hon brann där till slut.
Ja.
1987 så tog det eld i båten på Gotland.
Och just det.
Hon var utarrangerad helt och hållet. Och då fick kommunen ny som det här. De fick i princip båten nästan gratis. Så.
Ja, för att på 80-talet och 90-talet var det ganska vanligt att kommunerna satsade på såna här projekt för ungdomar eller människor som inte kunde få jobb. Alltså, ja, folk som hade alkoholproblem som kunde få jobba med någonting konkret.
Yes.
Och då satsar man på att renovera henne.
Ja, exakt. Jag är arbetsledare så där, en kille i våran ålder, han är 43.
Ja, okej. Okay. Inte min ålder.
Nej, förlåt. Min ålder.
Ja, exakt. Ja.
Så de höll på från 1989 till 1997 och fick ihop det här. Och under den åren så var det ungefär 150 ungdomar inblandade där tidvis.
Ja, och även gamla typ personer som var duktiga på snickare och sånt.
Ja, just det. Mm. Hantverksduktiga människor.
Ja.
Först låg hon på Breviks brygga längst ut på Tyresö.
Mm.
Det var inte så vackert och precis. Det var inte mycket att visa upp om man säger så. Det
nej,
var
ett urbränt
skrov. Men sen när de fick stil på när man satte däckshus och master på den, då kom de till Heder som fick hamna på Notholmen.
Ja, det var innan Gästbryggan.
Yes.
För då var det liksom en liten brygga.
Ja, det var samma brygga som idag var. Det var tidigt byggt, men det fanns inga bojar som låg längs med kaj där.
Var den så fin som då? För att den, var den så, för då...
Ja, kanske första början kan hända.
Nej, jag får att det bara var en temporär. För när den byggdes om med bojar, då blev den mycket större,
ja,
den bryggan.
Ja, det är sant. Var så då? Okej, ja. Okej. Mm.
Tror jag. Ni får rätta oss, ni andra, ni som kommer ihåg det. Det är min minnesbild,
ja.
Och hon var ju jättevacker när hon låg där.
Jo, väldigt fint. Fina däckshus. Och som sagt, hon är 22 meter lång. Men så sätter man på en pinne där fram också. En klyvarbom heter det.
Ja.
Så man kan sätta på mera försegel. En skonare riggad. Det betyder att första masten kallas för fockmast. Och sen mast nummer två är stormast då.
Mm.
Man får väl upp en 7-8 segel i alla fall på en sån här åk. Och det blir närmare 300 kvadratmeter segel på dem.
Jag fick faktiskt åka med Maria Sofia.
Ja.
Mm. Därför jag satt då i kultur- och fritidsnämnden på den tiden. Och då var det en sån avslutning när vi fick liksom åka. Och då var det, problemet vet jag då, att det var inte vem som helst som fick framföra henne.
Nej, man måste vara behörig.
Ja, och det var inte dåligt behörig man var tvungen att vara. Det var inte liksom en liten skepparexamen räckte inte till det här skeppet.
Klass 8, kapten kallas det för. Man får hålla på nästan ett par år och läsa in där.
Ja, och den killen har jag för mig faktiskt, hette Sjöman efternamn.
Ja, precis. Mm. Dag Sjöman hette han.
Ja, och han skötte den här båten och tog ut den på turer. Och då kunde man, tror jag, hyra den ett tag också, va?
Ja, det kan hända. Yes.
Mm.
Men som sagt, man behöver behörig besättning. Det räcker inte bara med honom. Det ska vara maskinfolk och däcksfolk och hoppelankallar och alltihopa.
Ja, och det är ju svårt att få lönsamhet i en sån liten båt.
Ja.
Hur är reglerna? Är det liksom storleken på båten som avgör... Eller tyngden på båten som avgör vilken skepparexamen man behöver?
Det är verksamheten. Om du, var du håller på, om du ska köra folk, det är där du kommer in till säkerheten.
Aha, så kör du en själv, skaffar en egen sån här skuta?
Ja, då kan du åka hur mycket du orkar.
Okej. Okay. Men om du ska med dig andra så...
Jo, man får ta med sig 10 kamrater liksom. Det är någon gräns på det hela.
Mm.
Och så får man inte ta betalt och liksom... Men det...
Men ska man göra det kommersiellt så måste man vara...
Absolut. Ja. Och sen ska det vara klassad. Man får tillbehör, man får vad heter det, behörighet för olika typer av vattenområde. Det är A, B, C, D och E. Då. Det är bara vasskanten då, den lägsta skärgården. Sen kan du göra ytterskärgården och sen får du havssegling och sådär. Och då är det där Trafikverket och för detta Sjöfartsverket som bestämmer de här klassningarna.
Mm. Och vi kan ju tala om att när den döpte till Maria Sofia, för er som inte kan Tyresös historia, vem var Maria Sofia i Tyresö?
Jag var en driftig flicka som höll på med
på Tyresö slott.
Ja, visst, absolut.
Ja, vad hette hon? Maria Sofia de la Gardi, heter hon. Ja. Hon, vad skulle man säga när du säger en driftig flicka, vad menar du med det?
Ja, hon kvarnar mark, hon höll på i Skåne med gruvdrift och vet inte vad hon gav sig på. Hon hade ju hela etablissemanget emot sina stackars människan.
Ja, hon var gift från början med Gustav Gabrielsson Oxenstierna och så dog han och sen tog hon över hela den här verksamheten och drev det här med också med Nyfors, med Vattenfall och textilindustri. Mm. Det är därför vi har med kvarnhjulet i vårt märke. Det är ju från den tiden med kvarnen, eller med, vad heter det, vattenkraften.
Yes.
Så det här var industri här ute.
Och det var stort här.
Ja, så att Maria Sofia är ju en stor, ett namn som, nu har man ju döpt gator efter Maria Sofia.
Okej. Mm.
Mm. Ja, vad händer sen med båten? För den, så länge ungdomarna och de jobbade med den så fanns det ju en verksamhet man höll på med. Men sen när man skulle liksom bara ha den...
Jo, men det krävs ju också fortsatt verksamhet och underhåll på en sån här. Den räcker ju inte evigt. Det ruttnar bakom ryggen så fort man vänder sig om på en sån här båt.
Exakt så är det.
Så de gav upp till slut. Det var så jävla dyrt det här. Man måste ha anställd besättning och alltihopa.
Ja.
Så 2002 då gav man upp och sålde henne privat.
Ja.
Hon hamnade i Norra Hammarbyhamnen, hennes nya position.
Ja, för det kunde man se där när man åkte vid bron, så låg hon precis där nere. Okay. Nedanför ja. Folksamhuset kan man säga, ja. Såg man henne.
Hon bytte väl ägare flera gånger här då. År 2013 träffade jag på en ägare, en utav, det var en tjej. Hon jobbade som dagis, jag blev förskollärare.
Aha.
I Gamla stan. Och sen så hade hon alltså två barn och bodde ombord, tonårsbarn.
Mm.
Men hon gav upp på det här sen, i de här vevan då 2014. Och då var hon till salu igen för 1,7 miljoner.
1,7 miljoner?
Yes.
Aha. Mm.
Och 2013 då var det... Då låg de på Bäckholmen, det var där jag träffade på henne.
Ja, därför att du har ju lite koll på Bäckholmen. Tala om vad Bäckholmen är för någonting.
Ja, det är Stockholms första skärgårdsö.
Är det?
Ja, det börjar direkt när man, när man lämnar Skeppsbron, så kommer man förbi Skeppsholmen först. Ja. Sen kommer man till Bäckholmen och Gröna Lund.
Ja.
Där ligger en paradisö.
Och Bäckholmen, vad finns det där idag?
Idag finns det tre stycken skeppsdockor, ett varv, Stockholms reparationsvarv, som har hand om två av dockorna, och den ena dockan här, den tredje då, det arrenderas av Bäckholmens dockförening.
Aha, just det.
En sammanslutning av skutägare. Och det är ungefär 40 skuter som är med, eller ägarna som är med i det här sammanhanget. Och de hyr dockan av Kungliga Djurgårdsförvaltningen.
Just det. Mm. Och där brukar du hålla till.
Det händer.
Det händer. Vi ska snart komma in på en annan båt som du. Ja, för att en sån här fartyg måste då, hur ofta måste den upp liksom och torrläggas för att kolla att skrovet är okej?
Ja, man bör nog vartannat år är nog bra att titta till dem. En del beror på vad man har för, om de bara ligger som boende skuta, så räcker väl vart femte år kanske.
Ja, det är många skutor som bara ligger vid kaj,
ja.
Och som inte seglas.
Exakt.
Ja. Men ska man använda den och i grov sjö, så måste man se till att det inte läcker.
Ja, och båtarna ska drivas drev, heter det.
Mm.
Man säger inte dreva en båt, man ska driva drevet.
Man driver drevet.
Ja.
Man tätar.
Just det.
Man tätar det med vad då?
Man köper med kärad lingarn.
På gammalt sätt?
Ja, visst. Det enda sättet.
Det enda sättet. Mm. Mm.
Och sen utanpå det ska man då lägga ett lock utav smält bäck. Det är jättekul. Varmt som fan. Man bränner fingrarna av sig.
Ja, så att Maria Sofia låg ju där då. För att när hon var, speciellt när hon var i kommersiell verksamhet, då var man ju tvungen att ta henne till dockan, va?
Yes, ja. Det måste de ha gjort säkert.
Ja. Så då såg du henne. Var hon vacker, tycker du?
Ja, var en fin hållning.
Ja. Vad hände sen med henne då?
Jo, som sagt, vart i salu, och den sista ägaren här då, han haft den i väl 3 år nu då, eller 2 år hade han haft den. Och de var ute på semester här, och med en flickvän och ett barn i alla fall, en pojke som var väl 7 år. Och sen var de varit uppe i Öregrund, och så skulle de ta en kortare tur ner till Arholma.
Mm. Det stod utanför Grisslehamn och utanför Vättö, ja, stod det.
Mm, ja, det är på vägen där mittemellan. Mm. De passerade Grisslehamn, och då hade det varit ett jävla busväder. Vinden hade avtagit, men det fanns hård nordostlig dyning. Mm. 2 meter höga vågor.
Och dyningar är ju väldigt jobbiga. Framförallt tycker man mår väldigt illa när dyningar...
Mycket illa mår.
Ja, för att då gungar det rejält.
Ja, det suger så förtvivlat.
Ja. Så då gäller det att inte vara sjösjuk. Mm.
Så de hade då på morgonen, det var vackert väder, lugnt och fint. Men som sagt, de kommer ut i fria havet där, och då kommer den här dyningen. De åker med dyningen och börjar jobba som tusan i sjön, en sån här båt.
Vad kallar man det för när den rullar?
Nej, då ligger man sidledes i sjön och rullar. Men om man går längs med sjön så kan de gå lite mjukare.
Ja.
Men allt nog, han går, som sagt, han går ner varje timme och kollar i fartyget efter körningen här, eller bara kontinuerligt. Och då upptäcker han att det kommer vatten framifrån förskeppet, säger han. Mm. Då. Och han tittar ner och börjar rota. Det tilltar, det här vattnet. Han pumpar. Han har flera pumpar ombord själv.
Mm.
Men i en sån här gammal båt, vet du, så har som sagt 50 års arbete här. Det är massa smuts och damm och grejer som hamnar ner under dörkarna.
Mm.
Där pumparna ska suga.
Och då, aha!
Han sätter igen de här jävla pumparna, va?
Ja.
Och sen så, ja, han har två pumpar. En var eldriven och en var maskindriven. Till slut så stannar de här märken. Då får han ta upp och rensa. Men det sätter bara igen mer och mer. Och sen börjar ju vattnet stiga i maskin. Och sen var han rätt så van på det här. Eller han är rätt så kall.
Du har pratat med honom eller?
Nej, jag har hört hans intervju.
Du har hört hans intervju, just det. För du lyssnar på någon podd som handlar om det här.
Ja, sjöräddningen har alltså rapportering efter sådana här tillbud. De intervjuar folk.
Ja,
både sjöräddarfolk och just då, offren så att säga.
Mm.
Och då ringer jag 112 då, och de kopplar det här till sjöräddning och kustbevakning och alltihopa. Så det kommer ut en helikopter där efter en timme och tänker lämna ner en pump ombord till.
Jaha!
Så de får hjälp, de har en jävla massa pumpar. De får tre pumpar och fyra man ombord med hjälp av sjöräddningen.
Jaha, så sjöräddningen går ner på fartyget för att hjälpa det?
Ja, just det.
Ja.
Och då kan man tänka sig att den här... Han kan ju inte köra så mycket här när det börjar bli vatten. Va?
Mm.
Och så en båt som inte har motorn igång, den lägger sig ofta på tvärn i sjön. Då.
Och då börjar det gunga.
Då börjar rullan fruktansvärt.
Ja.
Och sen den här båten var ju riggad också. Den hade alltså master som var ungefär 25 meter höga. Massa vajer och skit emellan.
Just det.
Och så ska man landa med en helikopter där. Eller landsätta en sån där sjöräddare. Det slutar med att de landsätter honom på det där peket som sticker ut i nosen, för de har ett så kallat hajnät.
Ja, just det. Runt om.
Där lyckas de få ner sjöräddaren.
Aha.
Men sen insåg de att det övriga personal var inte så bra att ha här.
Mm.
Så de lyfter upp grabben och flickan där, så han varit ensam kvar ombord med fyra sjöräddare. Och så håller de på där.
Och då ligger helikoptern kvar och hovrar alltså,
ja,
eller?
Ja,
eller de kör väl i land då med de människorna?
Jo, de tar i land, de här tjejen och barnet. Och de blir landsatta i Grisslehamn. Omhändertagna där utav vänliga människor. Gamla sjöräddare. Och sen börjar de på att kämpa där. Och sen så... En utav pumparna man hade fått ombord, det var en dieselpump med kort sugslang. Så de kunde ta pumpen på däck då.
Mm.
Och då sätter de den ner i lastrummet. Och då blir det avgaser. Så hela båten blir full med avgaser. Va?
Vilken otur.
Ja, det börjar bli lite pinsamt ombord där. Men sen de där pumparna sätter stopp i det liggen.
Mm.
Och sen de tänker ut, vi kan ju boxera in henne då. Det kommer lite lugnare vatten. Så de tar henne under boxering.
Jaha.
Och så, men då bara rullar konstigt i sjön i alla fall. De sätter en sjöräddarbåt framför en bakom som bromsar och öppnar lite.
Mm.
Men sen i alla fall efter ett par timmar så börjar hon ju sjunka djupare och djupare. Och vattnet kommer upp i salonger och maskiner.
Oj, ja.
Vattnet upp på halva maskin då liksom.
Då går det inte.
Så de inser att det här går inte. Så sjöräddargänget till slut lägger ner verksamheten. Och sen så då har du då, vi måste lämna båten, säger de till honom då, skepparen kvar.
Mm.
Så när han har klivit ombord på sjöräddaren så sjunker båten efter 2 minuter.
Åh, herregud, så han hade kunnat åka med ner.
Ja, han hade flytväst på sig.
Usch, ja, men det är ett sug också när en båt sjunker.
Ja,
usch.
Ja, det är förskräckligt.
Ja.
Så den står på botten där på 60 meters djup fortfarande.
Mm. Och i Aftonbladet den 29 juli 2019 så stod det som rubrik: ett tvåmastat fartyg sjönk utanför Vädde i Stockholms skärgård på måndagen. Tre personer fick räddas ur skeppet med helikopter. Ja, det stämde ju inte helt då. Men okej. Okay. Klockan 9.45 på måndagsmorgon larmades sjöräddningscentralen. Ett tvåmastat skepp utanför Vädde i Stockholms skärgård hade börjat ta in vatten. Tre personer befann sig på fartyget som är en äldre omkring 22 meter lång segelbåt. Ja, när det sakta började sjunka. Ja, och sen så vidare. Så att det var ju en nyhet. Man kallar det för segelbåt, fast det kallas det segelskuta.
Ja, segelskuta. Skånärt kallar man den för.
Skånärt.
Riga som en skånärt. Det är riggen som bestämmer beteckning.
Men nu ligger den alltså på botten. Och det här är ju ett miljöproblem så fort en båt sjunker, va?
Ja, något. De har 2 kubikmeter brännolja i den, dieselolja.
Ja,
som kan läcka. Ja, det läcker väl ut så småningom.
Men de dyker inte ner och tar ut det?
Nej, inte för den där lilla skvätten.
50 meters djup ligger de på, enligt uppgift. Stämmer det?
Yes, det är nog riktigt. Mm.
Så att det blir slutet för Maria Sofia?
Ja, exakt så. Mm. Ägaren, han låter sig inte nedslås. Han har köpt ett nytt båt.
Gjorde han? Gjorde han, vad trevligt. Ja.
Ja, jag vet inte vad det var för någonting. Men på hösten då, det här var ju på sommaren. I november 2019 köper han ett nytt fartyg.
Jaha.
Det är hans dröm.
Okej. Okay. Ja, men det var ju fantastiskt att han inte liksom blev avskräckt.
Nej, man kan undra.
Ja. Men vet du, Bernt Karlsson, nu måste vi gå in på nästa skuta. Därför att orsaken att du kan så mycket om skutor beror på ett liknande projekt i vår grannkommun, eller hur?
Ja.
Även Haninge kommun satte igång och köpa skutor. Det gjorde många kommuner och satsade på att liksom låta ungdomar segla till Västindien och allt vad det nu var för någonting.
Ja, riktigt. Haninge köpte skutan Ariel 1983.
Mm.
Sen hade de den i 30 år.
Men
sen
hade de den i 30 år?
Ja.
Och hur kom det sig att du blev inblandad i den?
Ja, herregud.
Varför?
Jo, vi höll på nere vid Östnorabadet, heter det, vid Västerhaninge.
Mm.
Där var det en jolleklubb, kappseglingsklubb, som heter Haninge Jolleseglare. Och det var bara för att den där föreningen var kopplad till Haninge då. Då fick man en inbjudan från Haninge kommun. Så sa med fina ordalag, kom nu och segla skutan. Nu har vi köpt en båt. Kom till Dalarö, prova på.
Men vad då, kunde alla få segla då?
Ja, men det var, ja visst, det kunde man få göra. Mm. De hade befaren besättning och sådär. Och då åkte vi dit en kväll med en skåk unga då. Liksom, och,
dina barn var lite yngre då?
Ja.
De var i den åldern, de
10-12 års åldern.
Det är då man gillar de här båtarna.
Ja, visst. Vet du. De seglade optimistjolle. Och sen åkte vi ut med den här rackaren på kvällen. Men vad fan, unga, det här hände ju ingenting. Den står ju still i sjön, den bara står som en pinne.
Tyckte de om det? Att det rörde sig inte knappt?
Nej, det där var vi inget att hålla på med. Men det tyckte jag.
Du blev förälskad i båten?
Ja, jag kan väl prova lite.
Ja.
Jag hade hört, en del släktingar hade varit på sådana här seglar, man seglar över med några skuter över till Västindien och sånt där.
Men hade du testat att segla en skuta innan?
Nej, det var premiär liksom.
Ja.
Så det där hängde vi med på diverse övningar. Som sagt, jag håller på nu 30-35.
Men Haninge kommun ägde båten, men då skapade någon slags förening för att hjälpa till med båten,
jo,
eller?
Jo, man skapade en stödförening som heter Ariels, skutföreningen Ariel kallar vi det för. Och där fick man vara med och skrapa, måla och dona lite. Och sen fick man åka på sommaren, då en vecka kunde man få följa med.
Mm.
Och på helgerna ordnade vi också skutseglingar och sånt där.
Men du hade egna båtar, hann du med det här?
Ja, visst, det är klart.
Jag fattar inte, du hinner med allting som du gör. Ja.
Nej, men det här var ju periodvis liksom. På vintern skulle den underhållas också. Då.
Ja.
Då hade man ju sina egna båtar på land.
Just det. Och då, den här åkte alltså också in på varvet, eller
på Bäckholmen.
Bäckholmen.
Ja, exakt.
Ja.
Men det var mycket jobb, de låg i Dalarö. De byggde om hela fartyget. När de fick den först, då, vet du, det fanns inga däckshus. Det var bara en liten maskinkapp och det var ganska torftig båt.
Mm.
Men ursprunget, den här fartyget, det kommer alltså från Norge, Molde, Ålesund där uppe. Hon byggdes som ett fisketransportfartyg.
Hur gammal, när föddes hon?
Den föddes 1917.
Så det var mycket äldre, finare båt,
ja,
egentligen.
Ja, den var lite äldre.
Ja.
Det är norsk, det var, norrmännen har väldigt fint virke, de har en väldigt fin fura.
Okej. Okay.
Väldigt fet fura, så de är väldigt starka båtar faktiskt.
Ja, för också, sånt var väl också en del av skeppsbyggen, att man valde ut speciella träd.
Ja.
Ja, och det har man, jag läste faktiskt Jan Guillous bok, vet du det, Brobyggarna.
Okay.
Och det handlar väldigt mycket om båtar. Och, alltså, och så finns det en båt som, eller flera böcker som handlar just om det här, man väljer ut trä för i Norge till exempel.
Mm. Det är viktigt ju. Ja. Mm. Men den var byggd alltså utav någon som heter Harusunds fiskekonservfabrik.
Oj, ja.
Så de åkte alltså runt i mellersta Norge där och hämtade upp fisk. Mm. Och så körde de och packade sig i plåtburkar och sålde som konserv.
Jaha.
Mm. Och den där, hon hette Harusund från början.
Mm.
Och då var ju trekärad förmodligen. Men sen så kom det ju stålbåtar här, va?
Mm.
Och de är ju gråa oftast. Och det tyckte de, det är ju finare med en plåtbåt. Det är dyrare.
Va? Är det finare med plåtbåt?
Ja, som redare betraktas. Så inte en stålbåt är mycket
mer. Det var lite mer modernt.
Och då målar man den här Ariel grå, vet du.
Nej.
Och då byter man namnet till Holmen.
Jaha.
De byter redare och sånt där. Och då fick hon öknamn, eller kära namnet då, Holmen Grå gick hon där.
Alltså.
Men hon hade bara en liten lastbom och sen var det kommandobrygga.
Ja.
Och som ett rent lastfartyg såg hon ut.
Men när jag låg där i Haninge var det också så ett ungdomsprojekt som fick hjälpa till. Och det var ungdomsledare eller människor som kunde skeppsbygge som... De fick stå och skrapa och fixa och dona.
Ja, exakt.
Men när man la den in på dockan fick ungdomarna åka dit till Bäckholmen också och hjälpa till och skrapa.
Ja, just,
för det är väl också någonting som väldigt många... För så tycker jag det i en båtklubb. Att vissa saker är väldigt monotona och lätta att lära sig. Det är skrapa, skrapa, skrapa i 50 timmar. Det är inte så svårt.
Nej, jag tänkte att det skrapa en båt som är 20 meter lång.
Ja, men för, exakt.
Och så är den då alltså cirka 10 meter runt, vet du.
Ja.
Det är alltså bortåt en 300 kvadratmeter som ska skrapas.
Det är mycket arbete.
Och sen är det högt upp och man... Ja. Och längst ner så står man ju under hela skiten. Man får allt skit liksom.
Så det är ett bra, sätt för ungdomar att lära sig arbeta och komma på att man kanske ska plugga istället för att stå här och skrapa.
Ja.
Men du fortsatte engagera dig i den här föreningen.
Ja visst, det var roligt det där.
Men sen så ville inte Haninge kvar henne.
Nej, sen var det då liksom, då var det då... en ny politisk styrelse.
Ja.
Det var borgerligt i Haninge. Sånt här skit har vi inte råd med, vet du. Sälj skiten. Ja.
Och det var väl också någonting fascinerande. Ett tag hade vi tid med, eller hade vi råd med att köpa skutor och liksom ungdomsprojekt. Det var varit ju väldigt kritiserat såna här ungdomsresor till, till alla möjliga ställen i världen.
Ja.
Men det var ett sätt för bångstyriga ungdomar att göra någonting vettigt. Och det är samma sak, man hade såna här Hassela som gick upp på såna här resor upp till fjällen. Ja. Ungdomar fattat, okej, jag måste liksom, gör jag inte rätt sak så kommer jag inte överleva. Utan verkligheten ramlar på en när man vandrar eller seglar. Man måste hjälpas åt och sådär. Så det är en väldigt bra, båt är ju, någonstans är man ju verkligheten på ett helt annat sätt.
Ja, man märker när man gör fel.
Och att det är viktigt att alla hjälps åt.
Ja,
så det var ett bra tänk på det där. Men sen hade man inte råd. Man sålde det. Men fortsatte ni då i föreningen med Ariel?
Ja, då... hon såldes 2010.
Ja.
Och då var hon ju värderad då till 500 000, det här fartyget.
Ja.
I mellantiden här så hamnade hon i Stockholm så småningom.
Mm.
Och vart riggad som ett segelfartyg. Så nu var hon ju en så kallad catch-riggad och också en 300 kvadratmeter segel. Då var väl den där föreningen då som bildas då från första svängen. Vi seglade väldigt mycket runt hela Östersjön.
Men kan du segla henne också?
Nej, man kan ju inte klara den där själv.
Nej, men alltså du klarar, ni är några stycken som kan segla henne?
Jo, 10. Ja, man bör ju vara 5-6 stycken bara. Ja. Minst var 6 personer för att få upp storseglet då.
Mm.
Det är handkraft alltihopa. Det finns inga vinschar och sånt där.
Finns inga vinschar?
Nej.
Usch.
Och storseglet är på 80 kvadratmeter och så ska man ha upp en sån där gaffel och en en tregaffel då. Usch. Och den, ja, vad väger den?
Usch, vad tungt.
Ja, fruktansvärt tungt.
Ja.
Så man behöver vara ett gäng liksom, och så har man någon som håller i ratten och så där vidare. Så. Mm. Och 10 pers behöver det nog vara, så blir det väldigt slitsamt.
Idag, hur många är ni som sköter om en idag?
Det är bara jag.
Ja, det är bara du. Det var det jag kände när vi besökte dig. Det kändes som det här var... För alla de entusiasterna, de ramlar bort efter ett tag.
Ja, på något vis. Men det är generationsskiften så där.
Ja.
Men från början så var vi... Min dotter var med här. Och de var som ett ungdomsgäng. Jag fick vara med där också.
Ja.
Så det var ganska trevligt. Och vi åkte på alla möjliga jippon här.
Mm.
Så bland annat så kör man ju sån där stort tallship race här.
Var ni med på det?
Ja, en etapp.
Ja.
Vi gjorde inte just själva kappseglingen, men vi gjorde en transport från Kotka till Nådendal.
Mm. Åh, fint, i Finland.
Mm. Ja, så vi, som sagt, vi åkte Finlandsbåt över och så åkte vi buss till Kotka.
Mm.
Och så var vi ombord på båten ett par dagar i Kotka. Det var ju en sån där tallship race, det var säkert 100 fartyg där.
Ja,
väldigt drag om man säger så.
Väldigt drag om man säger så, ja.
Och sen skulle nästa etapp så skulle de då bort till, de skulle till Tallinn.
Ja.
Men vi var inte med på kappseglingen där, utan vi åkte till Nådendal. Vi hade en vecka på oss och åkte runt och mösa lite.
Alltså det finns ju ingenting så vackert som när man är i skärgården och så kommer någon. Något av de här spelar ingen roll. Jag kan inte namnet. Min man säger att det där är en sån. Det är 2 master, 3 master. Mm. För mig är det liksom... En 3-mastare, en 2-mastare.
Ja,
men de har ju fina namn också beroende på hur de ser ut.
Jo, just det.
Och vad kallas, vad heter det, Ariel?
Hon kallas för en catch-riggad galeas.
Och vad är en catch Vad är en... Vad sa du?
En catch-riggad galeas.
Och vad utmärker en sån?
Jo, hon... galeas är alltså egentligen ett uttryck för ett gammalt fraktfartyg. Då.
Mm.
Och catch-riggen, den består av en stormast och en mesan.
Mm.
Och sen har man ju 3-4 försegel också då med klyvarbom. En del säger peke, men det heter klyvarbom.
Rätt.
På har i alla fall.
Man ska kunna orden. Mm. Ja.
Och den där klyvarbommen, den kan man dra in på fördäcket. Då får man en mindre kajavgift, nämligen man betalar längd.
Just det.
Man ligger i kaj så är det då fartygslängd som man betalar för.
Men var ligger hon någonstans på sommaren?
Ja, hon har ordinarie plats i Dalarö.
Mm.
Så där har de...
Var någonstans i Dalarö om någon vill komma och kolla på henne?
Ja, nu ligger hon inte i Dalarö tyvärr. Hon ligger på Bäckholmen i sommar.
Hon ligger på Bäckholmen i sommar? Varför då?
Hon har blivit i samarbete med fartyget Ellen.
Ja.
Så hon ska utgå från Stockholm och Bäckholmen i sommar.
Mm. Vi var ju några stycken som bland annat programmakaren... Katarina Johansson Nyman, hennes man Björn och min man Bosse, vi fick ju möjlighet att besöka dig där och gå ner i den här enorma dockan.
Mm.
Och jag blev ju alldeles stressad. Där låg ju fyra båtar, va?
Fyra stycken
ja, halvgjorda båtar.
Ja, och det var ju mitt i vintern.
Och liksom, man tänkte så här, det var flera stycken som inte var duggklara. Så stod det 2 stycken där och hamrade lite grann. Och så stod det en där borta. Man tänker, det borde vara 50 man här nere. Ja. Och då sa jag, ja, om 2 veckor släpps vattnet på. Och nu kommer de flyta ut. Men, ja. men det fixade ni.
Ja, det gör man alltid.
Oh,
ja. Det finns fördröjning eller försening och sånt där.
Nej.
Sjösättningsdag är spikad.
Ja, visst.
Se till att vara kvar.
För det är ju verkligen fascinerande att se det där. För Det här är gamla metoder, va? Det är liksom inte... Ni stöttar ju upp båtarna med stockar, kan man säga,
ja,
va?
Ja, just det, exakt.
Så det är liksom inga maskiner. Det är liksom handkraft och...
Ja, alltihopa.
Snillen.
Ja.
Kluriga gubbar.
Ja, ungdomar också.
Var det ungdomar?
Ja, de är duktiga. De går ju så här båtbyggarskolor.
Aha, de är där och hjälper till?
Nej, de har klarat av den. De får en jobb här.
Aha, okej.
Okay. Skeppsholmen har en sån här båtbyggarlinje. Och där får de lära sig hur man ska bära sig åt.
Ja. För det här är en stor del av Stockholms historia. Det är därför mycket. Det heter Skeppsholmen och sånt.
Ja, exakt. Ja.
Jag tänkte att vi skulle lägga ut, för du har väldigt fina bilder, både från Ariel när hon är i sjön.
Ja, det tror jag.
Ja. Så att går man in på det här programmet och tittar på hemsidan så kan man se de här bilderna. Och sen så tänkte jag lägga ut även de här bilderna när vi besökte dig. Okay. För att det var ju, jag ska säga så här, jag blir ju med skräckblandad förtjusning tittar jag på en båt underifrån.
Jo, det är helt skillnad. Man ser dem i sjön och de kommer under. Liksom.
Ja, man blir...
En monster.
Exakt, det var ett monster. Och så där nere, och så känner man så här, havet här utanför, hoppas det håller.
Ja.
Och det ni gjorde nu med Ariel, ni lagade vissa...
Ja, man gjorde en översyn på skrovet, men man får kolla om hon läcker.
Ja.
Den där drev måste man ju här och var. Men hon var bra faktiskt.
Hon var bra? Man byter ibland, för att det var en annan båt där. Vad hette den? Det var den här jakt...
Ja, det var minsvepan M20.
Där stod de och bytte ut.
Ja, hela försteven böt man.
Ja.
Den hade alltså ruttnat, det hade stått för vatten och sugit.
Ja. Och då var det jätte... Det stora, vad ska man säga? Vad kallar man det för? Stora, man säger inte stockar, vad säger man någonting?
Jo, det är en bit timmer.
Ektimmer? Ja, som den, man böjde?
Nej, inte den biten. Ja, men, det var en annan sak. Det var en bordläggning. Men på den här M20, det var alltså själva stävträt.
Okej.
Okay. Det var en hel stam ungefär som man fasonerade till och böt hela konkaronget.
Ja, men bara det här med att man har stor... Alltså är man... Klarar av att böja?
Ja, just det. Man basar, kokar bör.
Man kokar trät så det blir mjukt.
Ja, just det. En skuta där böt man kanske 10 bord på.
Vet ja, jag såg det.
Och det är ungefär 5 centimeter tjockt. Det är 2 tums virke.
Hallå?
Och så bordläggningen är ju 3 decimeter bred och så är bordläggningen 8 meter lång.
Ja, och det här är ju sån här gammal kunskap, det här med att man kokar trä så det blir mjukt.
Yes.
Det är så man böjer trä, det är så man kan få det här så vackert också.
Ja, fibern mjuknar ju när du kokar ju med ångkokare, en basströmma heter det.
Ja. Men det här gjorde ju att, jag får ju nästan ont i magen när jag ser allt detta jobb.
Ja.
Men hur ska ni få fler människor att engagera er? För nu kan du göra reklam, för det sitter kanske fullt med människor där ute som har gott om tid och gärna vill hjälpa till och skrapa.
Finns det?
Ja, jag vet inte. Men det borde finnas fler människor, för att
jo,
är man med i den förening så får man också nyttja båten.
Ja, visst. Ja. Man får vara med på seglingar och sånt där.
Och ni har en egen hemsida?
Ja, det heter segelfartyget Ariel. Ja.
Så söker man på segelfartyget Ariel på Google.
Då hittar man
här. Mm. Och då är ni några få entusiaster kvar.
Ja, det är väl 30 stycken kanske.
Ja, men det var ju ganska bra.
29 passiva.
Och här sitter en aktiva, Bernt Karlsson.
En pensionär som fyller snart 100 år.
Jag vet. Men det är såna här saker som man blir glad av att höra, att det finns entusiaster. Och nu har vi faktiskt kört det här programmet. Nu börjar det närma sig sitt slut, det här programmet. Men det här tänker jag att... titta på de här bilderna. Sök på de här grejerna. Engagera i gamla skuter. För det är en del av vår historia.
Ja visst, vårt arv.
Vårt arv. Mm.
Det heter en bok som heter Kulturarv under segel.
Sveriges segelfartygsförening.
Yes.
Det är en fantastiskt vacker bok som du har framför dig.
Mm.
Den rekommenderar du att man läser.
Det kan man göra.
Ja.
Det är som ett uppslagsverk och det är ungefär 50 skutor representerade med fotografier och data.
Sånt är ganska kul när man är ute i skärgården och ser någon skuta och slå upp. Numera brukar man googla skutorna. Men man kan ju använda böcker också. Ja.
Ja.
Tack så mycket Bernt Karlsson, som dessutom hörs här på Tyresradion. Googlar ni Bernt Karlsson Tyresradion så kan ni få höra många intressanta program om både vackra mosaikväggar, Kumla herrgård, mycket historia. Så vi fortsätter det, eller hur Bernt?
Ja, det kan vi försöka.
Jag tycker att du är ett fynd här för Tyresradion.
Ja, tackar. Stackars andra som behöver lyssna på det.
Ja, vi får hosta upp oss här lite på morgonen.
Mm.
Ja, ni har alltså lyssnat på Radio Tyresö och jag som har försökt ställa intelligenta frågor till Bernt heter Ann Sandin Lindgren.
Tackar.